Velkommen til en podcast om fotografiets forunderlige og spennende verden, nemlig Fotoplay med Roger Borgelid og Bjørn Moholt.
Hei Roger.
Hallo Bjørn.
Ja, så var vi I gang. Det et nytt år og nye muligheter. Og sola skinner utenfor vinduet mitt, eller det skinte utenfor vinduet mitt inntil en time siden. Veldig fint. Så jeg var faktisk ute og fotograferte I dag.
Jaså? Hva hadde du som motiv da?
Nei, egentlig hva som skjer I Oslo, alt fra bading I havet, altså utenfor Fearnley-museet, til disse badstuene, men de jo stengt. Men det var veldig fint lys ute. Og så Oslo veldig fint i det, hva skal jeg si, litt sånn disige, lettskyete lyset. Veldig fint.
Heller. Ja.
Og Roger, vi skal vel snakke litt om det jeg for så vidt gjorde I dag, og ruslet rundt og tok reisefotografier, eller destinasjonsfotografier, kan du si. Og fordi at jeg tenker som så at veldig mange som tar bilder da med iPhone, som jeg nå gjorde, eller mobiltelefon, de publiserer jo dette her på Instagram. Og det representerer faktisk en liten utfordring for deg og meg. Dette her at alle blitt sin egen reisefotograf. Og I forleggelsen av det så det blitt slik at reisefotografiet I stor grad, sånn som jeg vurderer det, viser veldig mye overflate, men ikke så mye innhold. I motsetning til I hvert fall det jeg og du prøver på, jo å vise noe som skjer bakenfor fasaden. Mm. Og mitt spørsmål til deg jo da, at har egentlig reisefotografiet som vi kjenner det, og sånn som vi har jobbet frem til nå, en fremtid?
Jeg vil jo gjerne svare ja på den frågan. Ja. Eftersom det vårt yrke och eftersom jag tycker att det otroligt viktigt att den finns kvar på det sättet så som vi känner den. Mm. Att det inte, för annars handlar det bara om destinationsreklam. Mm. Om du förstår vad jag menar. Jag tänker att det otroligt viktigt att berätta historier, att skildra resmål bortanför fasaden, alltså I innehåll och djup och sinnlighet och känslor och människor och kultur. Mm. Sen är ju frågan vart det ska publiceras.
Ja, och det är ju kanske den största utfordringen här, för att det blir ju, det har blivit stadig färre resemagasiner på papper. I Norge så tror jag det faktiskt bara är ett magasin igen, I hvert fall på papper. Nå har jo den nettstedet som jeg også publiserer disse podcastene Way to Go, et reisemagasin, men det jo på nett. Men både jeg og du synes jo det ekstremt spennende å publisere våre bilder på et glanset papir. Det synes jeg fremdeles. Fra jeg var ganske ung journalist og helt frem til I dag, så har det alltid vært en sånn forventning til å se sine egne saker på trykk.
Ja, och inte bara det utan även för läsarna så tycker jag att det är ett långsamt sätt att ta del av ett resmål och en reseskildring på ett djupare sätt än det här 1,4 sekunders swipningen som är på Instagram. Mm. Mm. Så jag tror att det är alltså inte bara för vår del som jobbar med det här så, utan jag tycker det anser även för läsarna och de som vill bli inspirerades del att de får någonting som mer än bara en fasad.
Mm. Jeg jo helt enig med deg I det, og jeg synes jo det en fallitt erklæring for mediene at det blir stadig færre av disse her, for reisemagasinet jo en side ved dette her, men en annen side ved det jo at avisene og andre blader skriver mindre og mindre reiserelaterte artikler, og de artiklene som ofte kommer på trykk jo gjerne en slags forlengelse av Instagram-bilder. De bruker ikke penger på denne journalistikken og kjøper sakene inn for en slik og ingenting, og så blir resultatet deretter relativt polerte overflater uten særlig dybde. Og det synes jeg den største fallitten her, at reisereportasjen, sånn som den en gang var jo å vise andre sider ved et reisemål som også i nyheten, ikke sant? Man kan, man hører om Israel, men man får ikke vite så veldig mye om hva som skjer i dagliglivet der, ikke sant? At hvordan mennesker har i det daglige, det en side ved reisemålene som ikke kommer frem i nyhetsreportasjene, og som jeg mener at reisereportasjen i stor grad bidro til å tette igjen dette hullet i informasjon.
Absolut, och sen också tycker jag att det påverkar också sättet vi reser på, alltså att lära sig om ett resmål, att utforska, att göra det till ett äventyr. Alltså när jag började resa jorden runt i slutet på 80-talet, det är ju jättelänge sedan, så var ju, alltså jag är väldigt tacksam att jag reste på den tiden, för att då fanns ju varken Instagram eller alltså inte internet överhuvudtaget. Man hade en guidebok, men framförallt så gick man ju väldigt mycket på vad människor man mötte längs sin resa tipsade om, och då blev det ju mer ett äventyr. Och jag tror att det här sättet som folk reser på idag, inte bara resfotografiet, utan sättet folk reser på, det är bara att de åker ut och bekräftar det de redan vet. Det viktigaste är att ta en selfie vid en sevärdhet och få många likes, inte att liksom lära sig något. Och där tror jag att jag tror att även resenärer går miste om en väldigt avgörande och vital sak med resandet i det.
Där tror du faktiskt inne på något väldigt viktigt, Roger, det du säger där. Det är den här självbekräftelsen, den här Instagram-bruken, när man ska ta bilder på kända städer istället för... Det är inte så spännande att ta ett Instagram-bild i en bakgata, men det är ju där det stora äventyret är, inte sant?
Ja, exakt. Det är nästan som att det har blivit en slags show-off, en slags popularitetstävling. Tycker jag liksom, flest likes vinner, och det är jättetråkigt. Det är liksom, jag tycker att det är förstört. Jag tycker alltså Instagram delvis, nu låter jag ju som en gammal gnällig gubbe här, men jag tycker Instagram delvis har förstört resandet också.
Ja, det är intressant, och jag syns att det är väldigt viktigt att påpeka det, att det du säger där, och då är vi inne på detta här med det så kallade rabbit hole, alltså kaninhullet, som det snackas väldigt mycket om, bland annat i förbindelse med YouTube. Alltså hvis du går in på YouTube och för exempel läser mycket om radikala idéer och slike ting, eller får videor om det, så är det de videorna du blir presenterad för nästa gång du går in på YouTube. Så algoritmen är slik att de visar dig det du är intresserad i, eller det de tror du är intresserad i. Och det representerar en ganska stor utfordring för oss som människor att få fler sidor av en sak, om det ska vara politik eller ett resemål eller vad det måtte vara. Och detta förplantar sig, tror jag, vidare över på Instagram. Att du, och Instagram är ju blivit en väldigt viktig både kanal och inte minst markör för de som reser där ute, att de bilderna som visas där och som får väldigt mycket likes, det är gärna de polerade sidorna av resemål, och de kända sidorna av resemålen. Inte sant? Så det är en kämpeutfordring där, och där hoppas jag att jag prövar i hvert fall. Jag tror att du också där är en slags motkraft till det, men vi kämpar ju som riddare mot vindmöller här när det gäller dessa ting, för det att det är så mycket, många starka krafter, motkrafter då.
Ja, jag tror att den kampen redan delvis är förlorad. Jag tror att tyvärr, nu låter jag jättenegativ här, men jag märker själv, jag just nu kör jag på en porträttserie på Instagram, gamla porträtt, jag har inte rest på länge på grund av coronapandemin, så då kör jag en liten serie med gamla porträttbilder, och jag får ju nästan inte en likes på dem, jag får kanske en tiondel av de likes jag får på mina naturbilder.
Nettopp.
Och det här tycker jag är då personligen är mycket starkare och mer intima bilder än de här snygga landskapen som läggs ut. Sen kan de också ha känsla visserligen, men det är intressant och skrämmande att det bara verkar vara en viss typ av bilder som fungerar. Och jag undrar också om det inte är så att om jag till exempel har lagt ut 30-40 bilder som visar landskap, Om jag sen då bryter det och visar någonting annat, då blir det ointressant i algoritmerna. Jag vet inte riktigt hur det här fungerar, men känslan är att det finns saker inom det här som man inte riktigt kan styra.
Nej, du har rätt i det, och det är väldigt trist. Och jag märker, jag hade en fotoutställning för några år sedan i hembyn min Hammerfest, och då hade en fotoserie som heter Fractured Smiles, var porträttet på en resa jag hade gjort. Och jag hade också det var en också en typ av salgsutställning, men de bilderna så sålde, och det var ett tips jag fick från min kära, det var det att ta nu och också utställ någon naturbilder och gärna från det område där du är ifrån. Och självklart hade hon helt rätt. Det var de bilderna som sålde, inte de starka porträtten. Jag kan ju till en viss grad förstå att folk kanske tillfälliga människor som kommer in och har lust att ha något fint på väggen, inte vill ha ett starkt porträtt från Afrika eller Myanmar, men det resonerade liksom mycket i människor, och jag tror att det är liksom det skumla här, att den överfladiska bildestetiken förplantar sig i vår i den fälles uppfattelse som man har om hur ting ska vara.
Ja. Och då kanske vi är inne på en annan fråga då. Är Instagram verkligen ett forum för fotografer? Mm. Är det inte ett forum för narcissister?
Ja, det är intressant, och det är ju från att vara ett forum för fotografer så har det blivit ett marknadsföringsverktyg mer än ett fotoverktyg. Så det,
ja, jag menar när du pratar om det, förlåt om jag avbryter, men när du pratar om dina porträttbilder även då som när jag nämnde mina här, för en någon som verkligen är fotografiskt intresserad så skulle det vara intressant av att titta på och lägga tid på om man är fotointresserad. Inte de här landskapsbilderna eller solnedgångarna som man har sett miljoner utav. Mm. Och det är det jag menar med att det kanske är så att Instagram i första hand är någonting, ja, men lite som en som du säger, marknadsföringsgrej för sitt eget jag och sitt eget resande, snarare än ett fotografiskt forum som det var från början.
Ja, då var det ju det intressant, och jag märker ju det efter vart att jag hoppat av. Det som är också utfordringen här är ju då att i denna sfären som Instagram och sociala medier representerar, så har det ju kommit in en ny grupp. Vad ska jag säga, inte journalister men marknadsförare som inte egentligen klarar av att de är det själv, och det är så kallade influencers. Det är så människor som kommer, det kan vara en husfru som har en rik man som plötsligt så har hon lite att göra, och så ser hon att dottern har stor succé med en Instagram-profil, och så ska de göra detsamma. Mm. Och så går de in och så etablerar de då en plattform för sig och sina intresser, och så tar det helt av. För det som då sker är att det är klart att de har en vännekrets och de har vänner, och så börjar då producenter att säga att hej, här är det någon som har rika vänner, och där en viss följegrupp är. La oss sända några produkter till henne som hon kan marknadsföra. Och så blir det en sammansurium, en gröt av intresser som i sum egentligen är ett marknadsföringsforum än ett, vad ska jag säga, ett journalistiskt, redaktionellt inslag. Och det har ju då blivit något med Instagram som har förstärkt det vi snackat om, att det här blir en ren marknadsföringskanal.
Mm.
Och jag måste inrymma att jag har varit på en del presseturer, och så hvor jag havnat samman med så kallade influensere. Och vi har varit på hver vår planet, alltså.
Hur menar du då?
Nej, att jag har varit Mona, de har varit Venus, alltså de har inte skönt vad jag håller på med, och jag har inte skönt vad de håller på med. Nej. De har för exempel med sig massa olika klädstrakter som de ska fotograferas i solnedgången med, ikke sant, för att och hvor de är i förgrunden, och så är destinationen i bakgrund.
Mm. Ja, det här är ju jag vet inte vad man ska säga om det här utan att framstå som en liksom en gammal bitter farbror, men det är klart att det har påverkat hela fotobranschen och Instagrambranschen, och jag vet ju ställen som hellre tar in en, alltså resmål, och som betalar jättemycket pengar för att få dit en influencer som har 100 000 följare på Instagram snarare än ett ansett magasin.
Mm. Ja.
Och det är ju ett, alltså, det är väl utvecklingen och det är väl tiden och det är väl så där nu och då får man försöka anpassa sig till det. Men jag tror också att det är viktigt att, ja, och det vet jag att du är enig med, att man försöker vara en motvikt till det. Men frågan är som, återigen, vart ska vi hitta vår exponering och publicering?
Ja, det tror jag vi ska ta på in the back office, för att säga det slik. Jag tror att det finns möjligheter där, men det ska vi inte utäska så väldigt mycket här. Jag menar att det finns en framtid, men då måste vi ingå en typ av pakt med djävulen här. Och där har jag ju en del ting som jag tror vill kunna fungera. Men för att snacka lite mer om dessa bilderna, alltså, för att det som då sker med den typen sociala medier är ju att för exempel i sommar så gick den norske reiselivschefen, alltså chefen för Visit Norway, ut och sa att grund till att norske destinationer, en av grunden till att norske destinationer fick så många besök var nettopp att tidigare besöken hade sänt så många fantastiskt fina bilder ut på Instagram och sociala medier att alla andra fick lust till att dra dit. Mm. Och då är vi inne på detta här med att hur man kan, från att ett resemål, om det är Lofoten eller om det är Island, har ett, vad ska jag säga, en obesuddlet, man har en föreställning om att detta obesuddlet. Så drar man dit och så står man i kö, ikke sant? Om det är på en isbre eller på vad det måste vara i Norge. Och det har varit ett kämpeproblem. Och Island från 2008 så hade de kämpe ekonomiska problem och bestämde sig för att reseliv skulle få dem upp av hängmyra. Och det blev ju närmast en förbannelse för dem, för det tog ju helt av.
Ja, verkligen. Särskilt Island är ju tydligt exempel på det du pratar om, och det är ju, och det är också så att, som du säger, när man, det handlar inte om att visa sig resmål, utan det handlar om, alltså, man delar ut en falsk bild av vad man kan uppleva som resenär. För att när man väl kommer dit sen, som du säger, så står man, då är det liksom 100 000 andra som står på samma ställe och ska ta samma bild. Jag vet att den här Kristusstatyn i Rio de Janeiro är likadan. Liksom. Och är många lutande tornet i Pisa, det är överallt, så finns det ju sådana här bilder som alla ska ta. Och det är ju klart att nu finns ju Instagram, och det är ju liksom överflödets förbannelse lite grann, tror jag.
Ja, och det är en utfordring alltså för fotografer och möta den konkurrensen. Och så för det att det påverkar andra medier. Det påverkar papirmedier, det påverkar magasiner, aviser och hur de ska hantera resestoffet. De ser att det säljer på Instagram och på sociala medier, så tänker de att oj, det må vi också få till i våra spalter, detta, ikke sant? Och så är man med och förstärka detta bildet, och egentligen så går man resemålens ärden. Man är inte en objektiv observatör, men man är en klackör, det vill säga att du egentligen bara är med och säljer resemålet än att kanske ge en balanserad framställning av ett resemål som har så mycket mer att by på.
Ja, och inte bara det, utan det man gör är också att man bara visar ytan, alltså man visar bara hur det ser ut, man visar inte, alltså man berättar inte historien om platsen, man visar liksom ingen äkthet eller sinnlig, alltså sånt som händer på riktigt och som, vad man kan förvänta sig av ett resmål. Det är ju inte bara att åka dit och bekräfta det man redan vet, utan man vill ju lära sig någonting och man vill få en djupare bild av det. Och jag tror att det går förlorat där lite grann.
Och jag tror att det är en pendel. Det är en pendel som kanske går i vår riktning efter vart. Visst, du förstår vad jag menar. För att jag tror akkurat det du säger där, att de som då reser ut och tar dessa Instagram-bilder, de snackar inte, de har inte någon connection egentligen med resemålet, med människorna där, med de personer som de ska, som är på detta stället, som ger dig den extra dimensionen till upplevelsen. Den är bakgatan som du går dig bort i, de blir inte känt med folk, de bara är där för att ta ha en bakgrund för sin egen framställning av sig själv.
Exakt så. Jag är helt enig med det.
Ja, och jag tror att det kommer till och vi kommer tillbaka till det. Jag tror att det blir viktigare framöver att få detta framåt.
Mm. Jag hoppas du har rätt. Jag vill gärna tro det också att det för att det är ju lite som alltså jag vet att du ställde en fråga till mig en gång vad den största utmaningen var för oss som resefotografer. Mm. Och det är ju att hitta liksom forum och plattformar som faktiskt förstår att det är väldigt stor skillnad på att få ett wow och en like. Mm. Och att faktiskt publicera bilder som berör människor på ett djupare och sinnligare plan. Och bilder som liksom man kan stanna kvar i och kanske återkomma till. Och som förmedlar en känsla av att man är på plats. Inte bara en polerad yta.
Ja, men där är inte Instagram-plattformen uansett, tänker jag. Du kan aldrig få den känslan på en bitte liten mobilskärm, inte sant, Roger?
Så det, nej, och det är därför jag tycker det är så viktigt. Att det är det jag tycker går förlorat när du ställde frågan förut om papperstidningen. Att det tror jag är den viktigaste delen som går förlorad. Att den här långsamt ska man säga intagande av bilder och texter också för den delen. Det försvinner i det här swipe-hysteri.
Jag tror att coronan kanske kan bidra till något positivt i en riktning där vi reser mindre men så reser vi längre i den förstånd att vi kanske vill bli mer känt med resande mål än det vi har varit för. Det är slik att nu ska vi faktiskt se vad vi har gått glipp av på ett vis. Och jag tror inte det är solstolen på stranden eller den höga drinken vi kanske savner. Det är något detta uforlöste med att bli verkligen känt med ett resemål. Det var ju därför jag också långt på väg köpte mig detta sted i Italien. Det är för att jag önskat att bli mer känd med ett resemål. Jag har ju själv varit en del av problemet som resejournalist. Så har man rest till ett ställe och varit där egentligen lite för kort till att kunna ge en skicklig god beskrivelse av ett resemål. På den andra sidan så är vi ju professionella så vi vet ju hur vi ska gå, vem vi ska gå till, hur vi ska på en måte få information och bilder på relativt kort tid i motsättning till att många är oprofessionella då. Men det har alltid varit ett sånt savn hos mig att jag skulle gärna varit där mycket längre. Och det var det som på en måte utlöste köpet av ett sted. Och det är inte något luxuriöst eller något, men det är en säng och ett vindu och en stol och så det är. Men det är liksom att vara där och bli skickligt gott känt. Och det tror jag kommer mer och mer tillbaka nu. Alltså. Jag hoppas i alla fall det att corona har fått oss lite på lite andra tankar. Vad tror du?
Ja, jag tror att du har rätt där. Jag hoppas på det också. Jag tror också att vi kommer att resa mer sällan. Men att vi kommer att vara ute längre tid när vi verkligen reser. Och jag tror att förhoppningsvis så kommer vi ha blivit påverkade så pass mycket av den här pandemin att vi faktiskt ger lite eftertanke till vad det vi gör påverkar andra människor. Mm. Och jag håller med det här om att vara på, för när du har det här stället då i Italien till exempel, då är det inte så att du besöker det stället utan då lever du där och det är en enorm skillnad för vilka bilder du får jämfört med om du bara besöker det. Mm. Det är lite som att när jag var första gången i Zanzibar som vi har pratat om tidigare så bodde jag still i en enda by i 2 veckor och då lärde jag såklart känna de människorna och platserna och fick då mycket, mycket starkare och bättre bilder. Mm. Och jag märker ju själv att jag har gått, ju mer jag jobbar med det och ju mer jag använder Instagram, att det går lite mer mot det vackra, lite romantiserande bilderna. Men jag tycker ju själv att de här riktiga, äkta mötena, det är det som säger någonting om verkligen om resmålet och
ja, jag ser ju inte det att inte dessa glansade bilderna också ska vara där. Vi snackade om en podcast tidigare här om dessa förlöpare till reportagefotografier, som lagde dessa fotoserierna, fotoreportagerna, där de hade väldigt många olika bilder som var satt samman i en fortelling, alltså en ren reseförtelling i bilder. Och det är väl det vi snackar om här, att ja, du har det också, du har de vackra stränderna, men du har också bakgatorna. Du har små barn som springer runt och spelar fotboll i barbent. Du har fiskemarknader som egentligen luktar fælt. Det är ganska brutala ting, men det är ju balans mellan disse ting här som jag tror blir viktigare att få fram nu än det har varit någon gång.
Och jag tycker också det som jag kan, om vi nu ska fortsätta prata lite mer om Instagram och de här sociala mediebilderna, det är att problemet med dem ofta tycker jag är att de är överredigerade. Mm. De är för mycket färger, för lite overkliga filter på, vilket gör att det blir ganska ointressant för allting. Jag tycker allting ser nästan likadant ut. Och det är väl det algoritmerna går ut på lite grann, att det är de bilderna som premieras. Men jag tror också att det behövs en motkraft, och jag hoppas verkligen att du har rätt i det här med att pendeln kommer svänga, för att det i Sverige har vi en tidning som heter Filter, nu gör jag reklam för den, men tidningsbranschen generellt sett har gått ner enormt mycket de senaste åren, över hela världen, men även i Sverige, och väldigt många tidningar läggs ner och tappar läsare, tappar annonsörer, men en tidning som ökar i antal läsare, och det är just Filter, och det är en tidning då som gör extremt långa reportage, alltså 25-30 sidor och 40 000 tecken om jättesmala saker. Men det är det här folk vill läsa, som de vill sitta ner med i fåtöljen och verkligen läsa någonting på riktigt och på djupet. Och det behovet tror jag kommer finnas även inom fotografin.
Ja, men du har ju sett det innanför resemagasinvärlden också. Att i Storbritannien och USA så har det kommit en del sådana nisch-reisemagasiner som är väldigt smala men som är otroligt läckre och som har vunnit ett publikum. Men det är klart att i engelskspråkliga land så är ju volymerna, det är så pass mycket mer än människor. Det är vanskligt att stabla något sånt på benen sådana umiddelbart i Norden. Men jag tror på en nordisk lösning där, en norsk lösning eller en svensk lösning eller en dansk lösning. Och vi har också Filter här i Norge som också är ett sånt nischenettsted och magasin. Och de gör det bra alltså. Så det är klart att det visar ju det som du säger, att det är möjligheter i dessa nischerna. Jag är lite usikker på i vilken grad resefoto och resemagasiner kan finna den här nischen. Jag vill då tro att den möjligheten finns där. Det gäller bara att finna den rätta kanalen, tänker jag. Så det andra sidan jag lurte på, alltså detta här med the rabbit hole, alltså detta här med algoritmerna. Det finns en Instagram-konto som heter Insta Repeat. Har du hört om den?
Nej.
Insta Repeat, det är en Instagram-konto där man söker fram till, det är alltså 12 bilder som är kopplade samman i en serie där man visar hur ett bilde, hvor noen da ser at det tar et bilde, så skal de kopiere det bilde som er tatt. Så vedkommende på denne kontoen har satt det som mål å finne alle disse som gjør akkurat det samme. Ikke sant? Dette rabbit hole, hvor bildene blir like. De blir bare presset inn i et trakt, og så er det et bilde av en fjelltopp, og alle bilder skal tas på akkurat samme måte som det opprinnelige Instagram-hitten, kan du si. Så man har begynt å påpeke at dette her er en utfordring, at alle går i samme takt, kan du si.
Mm.
Og den oppfordrer våre lesere til å sjekke ut. Den er ganske morsom og interessant. Det er veldig fine bilder, men de er jo clean like, så det er helt umulig nesten å skille fra hverandre. Men det er så ulike fotografer som har egentlig tatt akkurat det samme bildet.
Men da kan man jo fråga seg, hvorfor fotograferer man? Det här är ju en filosofisk fråga på det sättet. Fotograferar man för att bli populär och få likes, eller fotograferar man för att man faktiskt vill uttrycka någonting? Det tror jag många kan, som lyssnar på den här podden och som ägnar sig åt foto lite mer semiprofessionellt, kan fundera över. Mm. Vad är det jag vill säga egentligen? Mm. Vill jag bara, ja, men är det bara en show-off? Eller handlar det faktiskt om att jag vill berätta någonting om det här resmålet?
Mm.
Eller om vad som helst man fotograferar. Så att, och jag menar, att söka popularitet, att sträva efter popularitet, det har aldrig främjat kreativitet och originalitet. Det, och sen kan man faktiskt vända på det. Jag skulle säga att visst, om man får många likes, det är ju en sak, men det är ju de originella, alltså fotografer som har någonting eget som här blir de som är populära, alltså som, inte populära på Instagram och får många likes, men som verkligen sticker ut och får jobb. Och om man nu vill sticka ut och nå ut, så tror jag att man ska försöka hitta sin originella stil snarare än att man kan bli inspirerad av andra, men efterapa andra och ta exakt samma bilder, det har väl aldrig riktigt varit så kreativt.
Ja, det är ett väldigt gott poäng, och det var ett bra att du tog det upp, för att jag tror du har helt rätt. Jag ser ju en del fotografer, så typ Matt Stewart, som prövar att få humor in i bilden. Han har valt att fotografera det med gatufoto, och så vill han ha det ett element av humor. Det kan vara allt för ett blad som ligger, ett gyllent höstlöv som ligger på gatan och ser det som ett smil till väldigt speciella situationer på T-banan. Och han brukar otroligt mycket tid på detta här, men han har den här visionen om att han vill ta bilder med humor, så du får den här humorreflexen hos betraktaren. Och det, så det du säger där är ett väldigt gott tips till de som önskar att ta foto vidare och bryta den här algoritmen som har blivit nästan pressat in i, hvis det är likes du är ute efter. För att likesen, hvis du klarar att vara original, så tror jag likesen också kommer efter vart, och hvis du är flink att distribuera. Det är inte jag, alltså. Jag är jättedålig på detta här. Det har jag i andra sammanhang överlåtit till andra, så det skulle jag önska vara bättre på. Men jag tror du har ett jävla väldigt viktig poäng där, alltså.
Och apropå när du nämner den humorn där i fotografi, så tänker jag på Martin Parr, som ju har varit på alla de här berömda och ikoniska platserna runt hela jorden. Men istället för att fota som alla andra gör, till exempel, jag minns en bild från Machu Picchu i Peru, den gamla Inka-staden som ligger på en kulle på berget. Det är alla som åker dit tar den bilden på samma sätt, med lite moln och lite spännande ljus och bergen runt omkring, och väldigt häftig och fantastisk bild på många sätt. Men det han gjorde var att han tog 10-15 steg tillbaka och tog bilden på alla människor som tog den här bilden. Så vilket visar hur sjukt resefotograferandet kan vara, när det står 200 människor på samma plats med sina smartphones och iPads och tar exakt samma bild. Och det är väldigt kul och lärorikt i anknytning till det här ämnet vi har pratat om idag, att kolla Martin Parrs bilder.
Ja, han har en fantastisk bild i sig, jag tror, för Blackpool, hvor han har fotograferat brittiska turister på solferien i sitt eget land. Disse bleke engelskmenn på stranda, det er hysterisk morsomt, og det rører noe ved deg når du ser disse bildene. Det er ikke bare overflate, det ligger noe annet under der som du føler i de bildene hans. Veldig, veldig bra. Veldig godt tips, faktisk, Martin Parr. Hvis vi skal på en måte definere hva et godt reisefoto er, så er det vel det du sa i stad, at du ønsker å se forbi det du har tatt bilder av. For at det, når du snakker om Machu Picchu, så er det jo slik at når du kommer dit, så vil du gjerne ta det bildet som alle kjenner, hvor du tar det ovenifra og ned, og du får et oversiktsbilde over denne fantastiske stedet. Jeg har ikke vært der selv, så jeg kan ikke uttale meg om så mye annet av det du finner der. Og det som er litt sånn beklagelig, føler jeg, når du jobber som reisefotograf, sånn som det vi gjør, det er jo det at det er gjerne slik at når du da skal sende din artikkel til et magasin, så vil også de gjerne ha det bildet. De vil gjerne ha de bildene som de er kjent med, som gjør at de tror at leseren er kjent med. De vil ikke ha denne overraskelsen, som for eksempel Martin Parr, for det resonerer ikke i deres, hva skal jeg si, redaksjonelle linje. Men da vil jeg oppfordre folk til å ta det litt mer tid og ta bilder for deg selv også, ikke bare for andre. Det vel det du også sier nå med Martin Parr, at han går utenfor boksen, han tenker litt originalt, han gjør det for seg selv. Altså, de som der ute, de må gjøre det mer for sin egen interesse enn for det de tror at andre vil ha.
Ja, jeg holder med. Jeg tenker også at man, som du sier, Och jag har gjort jobb för tidningar, rest till magasin både i Sverige och internationellt, där det finns en viss förväntan över vilka bilder de vill ha. Mm. Och så levererar jag, men då tar jag de bilderna, men sen tar jag andra bilder också. Då är det nästan alltid ändå så att de väljer de bilderna som är mer originella, mm, som man redan inte har sett. Och det tycker jag är hoppfullt.
Ja.
jag tycker också att du frågar vad som är ett bra, ett gott resefoto. Och jag tycker att ett gott resefoto, det berättar någonting, en historia om platsen, kulturen eller människorna. Det berör dig, det är någonting som berör betraktaren. Och som skildrar någon slags känsla och kommunicerar på olika plan i dig. Alltså något som träffar magtrakten i bästa fall. Och vi har ju varit inne på det förut, det här gränsande till att göra resefoto till konst. Och jag tycker att den symbiosen, när man kan få till det, det tycker jag blir väldigt stark. Att man hittar någonting djupare i bilden som faktiskt påverkar på andra planen, bara att man känner att vad snyggt. Och det har ju också en viss funktion att man inspirerar människor att vilja åka till en plats, förstås. Det är det vi jobbar med egentligen. Men också att lära folk, eller att lära människor att vad ska man säga, inspirera människor att ta reda på mer på egen hand. Jag tycker att en bild som visar allt är också ganska ointressant. Det kan vara ett tips också, att man inte riktigt visar allt, utan man lämnar ute saker som gör att betraktaren själv får fylla i vissa saker. Ja, men det kan vara en människa som står och gestikulerar i bilden på någonstans, och så undrar man vad är han upprörd över. Eller det kan vara, jag vet vi har pratat om det förut, men att man helt enkelt inte visar allting, utan att man, för att om en människa eller en betraktare måste fylla i själv, då blir han mer delaktig i bilden.
Det är liksom god litteratur, da. Du ska läsa mellan linjerna, inte sant?
Yes,
exakt. Så det är lite av detsamma. Nu måste jag bara säga det, att när du börjar snacka om traditioner, resefoto som tradition, så är det en av grunderna till att jag önskar att göra den här podcastserien med dig, Roger. Det var ju det att jag känner, och jag tror att det är riktigt, att svensk resefoto har en mycket starkare position än det har i Norge. Alltså svenskarna har varit tidigare ute med det. De har tagit det mer seriöst. De har långt fler dyktiga resefotografer än det vi har i Norge, føler jag. Och de har en lång tradition också innenfor reiseliv, att vara för nordmenn ute på steder, allt från Azorene till Asia. Så har svenskarna alltid varit ett föregångsland, vill jag påstå, i Skandinavien, och där har också resefotografiet varit en viktig del av detta här, och det gör att den svenska tillnämningen till resefotografiet ligger betydligt över, vill jag säga, den norska, bara så det är sagt. Så du har en tradition där som är nästan missunnet, och som gör att du kanske står lite stödig. Vi kommer lite efter, alltså. Och vi har inte utvecklat den estetiken för långt på väg, så gör det ändå vanskligare för mig som resefotograf i Norge att uttrycka mig än jag tror det är i Sverige. Och då vill jag ge tips till våra lyttare om ett svenskt magasin. Det är inte ett traditionellt resemagasin, men det är två kompisar mig, två svenska vänner som jag har mött på en del resor, som heter Jonas och Jonas, och de lagde ett magasin som heter American Trails. Har du hört om det, Roger?
Nej.
American Trails, det är ett resemagasin faktiskt, som utelukkande handlar om USA. Jag vet inte om de har några amerikaner från Sverige, men de har alltså gett ut på engelsk och på svensk. Och de har vunnit, tror jag, 2 eller 3 priser på rad, årets magasin i Sverige. Och det är en sån liten nischblad som har uppstått utifrån deras intresse. Och det visar att det faktiskt är möjligt. Jag kom plötsligt på det när vi snackade om det här med att det öppnar sig nya möjligheter. Ja, detta är ett av de exemplene på en idé som de to guttene hadde, og som jeg snakket mye med dem om dette her, at de bare fulgte sin interesse og har fått gjennomslag, og de er også veldig gode selgere. Det det som på en måte utfordringen de fleste tilfeller, spesielt for Stormen, vi ikke spesielt flinke selgere i motsetning til svensker, at de har vært flinke til å selge dette her, så de har faktisk klart å selge det både i Norge, Sverige, jeg vet ikke om det i Danmark, men også i USA, for at de gjør det også på engelsk.
Så det er mulighet. Jeg har hørt talas om dette magasin faktisk, det känns lite dumt, men det är låter ju magiskt.
Ja, det är det, och det är väldigt pent satt sammen. Den ene är ju journalist, den andra är grafiker. De har delt uppgaven mellan sig. Väldigt bra och läckert gjort och på läckert papper och ett nischeblad självklart, men är det bra nog så är det ett marked där.
Ja. Det kan väl bli the famous last words.
Ja, hvis ikke du har noen en veldig god siste famous last word.
Jeg gir den til deg
da. Ja, ok. Veldig bra, Roger. Takk for i dag da. Så vi får fortsette dette her, for jeg tror at det et tema som kanskje opptar. Vi finner en annen tråd innenfor dette her og snakker videre.
Ja, det finnes mye å si om dette, absolutt. Ja.
Takk for i dag, Roger.
Takk selv.